torsdagskvällen kommer HIF ha sitt årsmöte. Idag är det onsdag och vi står och HIF poddar. HIFs ekonomi kommer att vara ett ämne i veckans avsnitt. Men vi kommer inte att börja där, utan vi kommer att börja med det fotbollsmässiga på planen. För HIF spelade mot Oddevold i lördags på här sidan då. Och det blev oavgjort 1-1. I studion denna vecka, Erik Persson gör comeback minsann i laguppställningen. Och så Marian Svab också comeback, fast inte, har inte varit borta lika länge. Och så jag och Mattias, det är vi tre som ska försöka ge er någonting den här veckan vad gäller HIF. Klarar vi av det, tror ni?
Ja, men det gör vi. Jag skulle faktiskt, det har ju faktiskt varit lite allsvensk, höll upp sig, air runt HIF nyligen ju. Och det var ju faktiskt att damlaget faktiskt ställdes mot allsvensk motstånd i...
Det stämmer.
Träningsspelet.
Det stämmer.
Och det är så nära HIFs representationslag kommer allsvenskan för tillfället.
Match mot Trelleborgs FF.
Jag gjorde en väldigt bra insats, så som jag har förstått det, när jag läste runt. Stod bra framförallt försvarsmässigt, defensivt. Föll med 2-0. Och det är väl ingenting att prata, snacka om så, va? Däremot så ställde man ju upp med väldigt tunn trupp. Vad var det? Jag läste någonstans på HIFs hemsida. 16 spelare. Jag har inte alla, men det är ju en del tunga skador de har drabbats av ju.
Ja, men precis. Och Stephanie Pettersson, som kuggen, trotjänaren som hoppade av här också för några veckor sedan. Så att Kristoffer Schönbäck, som ju är ansvarig för det här bygget, har ju sagt till oss att de är ute på värvningsjakt här inför seriepremiären om några veckor. Hanna Lundell, prestigevärvningen, forwards nyförvärvet, blir korsbandsskadad också. Riktigt, riktigt tungt för både henne och för laget.
Resultatmässigt har det ju varit nu, blev 0-0 mot Rosengårds, det var deras unit, alltså utvecklingslag.
Deras andra lag, ja.
Ja, precis. Mm. Och sen har de då förlorat med 2-0. Så att det är ju framförallt, ser man kanske lite grann nu att det har gått lite grann bromsat in vad det gäller offensiven och skapa och liksom nolla det, nollan framåt i två matcher.
Ja. Ja. Mm. Ja,
är det en signal om någonting som kanske man får dras med in i seriespelet? Jag vet inte.
Ja, men kanske just det här med Lundell, alltså, hon blev ju värvad för att göra de flesta målen. Det
var poängen, ja.
Ja, det var ju liksom en snackis efter försäsongen också, att de behövde en riktig spjutspets där framme, och nu så får de gå ut på en ganska, ganska jobbig jakt här efter en ersättare i elfte timmen.
Ja, men finns det verkligen av den kalibern att få tag i spelare i detta läget, när det är väl ingen som släpper spelare så nära in på seriestarten heller?
Det ska väldigt mycket till. Alltså om man ser till det track record och det CV som Hanna Lundell satt på, så var det ju på en ganska hög hylla ändå, för hon hade kunnat landa högre upp i seriesystemet. Så som sagt, en riktig prestigevärmning, och landa någon med den meritlistan blir nog svårt. Sen kan det ju vara någon, om man har en riktigt bra scoutingverksamhet, så kan man ju hitta något guldkorn som kanske håller ungefär samma kaliber. Men det ska ju också jättemycket till, såklart. Så att det lär väl landa i att det blir en försvagning, även om HIF får in ett nyförvärv. Sen vet jag inte vilka namn de har på G, men det borde vara klurigt, som du är inne på, Marianne.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Du, Hjelmen, vi ska ju sända lite matcher där, liksom jag fick reda på häromdagen att du och jag ska jobba på, och det ska bli kul. Jag vet inte, jag kanske varit inne på det men Göteborgsmatchen, Blåvitt.
Ja.
Då är det allvar, då är det poäng.
Och du och jag ska kommentera Marjantrö derbyt mellan HIF Eskilsminne
också,
det också i april.
Ja,
så det händer så mycket.
Det är kul. Det är väldigt, väldigt roligt. Ja. Nu kickar ni igång med damerna här. Det är väl lika bra att vi fortsätter och jonglera lite mer med HIFs dammatcher. För de ska spela på lördag.
Yep.
Samtidigt som HIFs herrar. på Olympiafältet, men på olika planer då.
Men det är ju ändå praktiskt att de kör olika planer.
De samsades ju på första träningen för säsongen. Men i match, då får man hålla isär det hela.
Ja, exakt. Då är det ju motståndare man ska ta i beaktande också.
Men damerna möter Halmstad, seriekonkurrenten, klockan 2 på Olympiafältet. Och klockan 2 möter herrarna Falkenberg på Olympiafältet.
Det låter ju alltså det är nästan så jag inte tror på det, att det har blivit något fel på hemsidan där, på HFs hemsida. Ja. Det, alltså...
Jag gick in och läste, det står ju liksom lördag 16 mars 14.00 på båda två. Ena har Olympiafältet 7 och sen är det väl 10, va?
Men om vi ska runda av damsnacket här, det är Halmstad, det är faktiskt, även om det är en träningsmatch så är det ganska viktigt, för jag tror ändå att lagledningen, som du säger, Erika Kristoffer Schönbeck, Jag tror det är lite bekymmersamt, även om inte han skulle säga det rakt ut, med tanke på hur den här försäsongen... Resultatmässigt så ser det ganska normalt ut. Vunnit några, kryssat någon och förlorat någon.
Det har sett bra ut.
Det har sett bra ut, alltså resultatmässigt, och man ligger där. Men framförallt är det ju att truppen nu, det var det jag reagerade på, man hade 16 spelare med sig till Trelleborg och nu är det en del skador, och det är väl kanske inte, och så har man lite problem med att göra mål. Det kan ju bli sista veckorna här att det reses fler frågetecken, tänker jag. Och det är inte det man behöver i detta läget som en tränare. Och så för en nykomling dessutom.
Ja, då ska man ha med sig att de blev av med några riktigt, riktigt tunga kuggar efter försäsongen som valde att sluta. Sanna Nilsson, exempelvis för Josefin Wixell också. Alltså, spelare som HIF såklart hade velat behålla. Så att det har blivit några tapp senaste månaderna utan tvekan. Sen är det såklart att det blir mer alarmerande när det sker så här tätt inpå seriestart, och när det kommer liksom som en blixt från klar himmel, det här med Hanna Lundell och hennes korsbandsskada som ingen hade kunnat förutse. Stephanie Pettersson har de väl, misstänker jag, haft en dialog med tanke på hennes liksom nya jobb och så, att det kanske inte var en världens chock på det sättet. Det hade de kunnat ha i kalkylen på ett annat sätt kanske. Även om det också var ett sent besked sett till att det var mitt under försäsongen.
Men alltså det vill ju till att man får utveckling på de spelarna nu som man kanske, eller en snabbare utveckling på spelarna som man kanske trodde att men det kan ta lite tid innan de kommer in i den här nivån nu, den här tuffare nivån som vi ska upp på. Det vill ju till att man får hoppas på att vissa spelare som kanske inte man har räknat med kliver fram ordentligt nu här.
Ja. Cornelia Ramberg som du pratade med för några veckor sedan, Hjelm, är väl en sån som man verkligen räknar med.
Absolut.
Men som kanske behöver, som du är inne på, Marianne, ta ytterligare kliv.
Och snabbt, ganska snabbt.
Ja, men ganska snabbt. Och det finns fler i den kategorin. Men någonstans stämmer det ju överens med hur HIF vill jobba. De vill ju ha en brygga från F17 upp till A och kunna liksom, ja, men göra de här spelarna till elitfigurer. Liksom. Men det är intressant att följa, för det är bara att konstatera. Det har kommit några bakslag längs den här vägen, och det är de ju sannoliken inte vana vid. Det har ju gått som på räls tidigare.
Exakt, Erik. Den är intressant, tycker jag. Det resonemanget du för där med att man, allting har flutit på, alltså det har gått snabbt framåt. Och nu blir det plötsligt, för nu pratar vi verkligen, nu är HIF på elitnivå. Och det är första gången man är det. Med all respekt för Division 2.
Ska väl upp egentligen i elitettan.
Ja, för att det ska vara riktig elit.
Semielit då!
Ja, det kan du köpa.
Men ja, det är ju något helt annat. Alltså skillnaden mellan trean och tvåan är ju absolut inte liksom någonting man kan jämföra med skillnaden mellan Division 2 och Division 1. Alltså nu är de på en liksom platå där det ställs helt andra krav, och de det har vi ju pratat om många gånger, de kommer att ställas mot större klubbar som gör liknande satsningar, och även liksom Eskils Minne som har varit i den här serien i så många år, och som kraftsamlar för att ta sig upp till elitettan. Det är något helt annat än
Division 2. Ja, och mediebevakningen kommer att bli större desto högre upp i systemet de är. Vi kommer ju att trappa upp vår bevakning till exempel. Så att de kommer få leva med en annan sån verklighet också.
Ja, och nu blir det kanske lite väl så spekulativt. Men vi minns ju matchen där de bara skulle avgöra allt hemma på Olympia i höstas. Du och jag kommenterade den, Hjelm. Vi slog på stort och sände och så. mot Eskilsminne FF, alltså Eskilsminnes andra lag som ja, åkte ur sedermera, ett bottenlag. Eskilsminne vann, HIF, ja, de säkrade avancemanget, men inte den dagen. Och det pratade de efteråt om också, att det, vissa spelare var liksom tagna av stundens allvar. Det hänger ihop med att det är en del ynglingar där, en del tonåringar där, en del som inte har, har upplevt något, något liknande. Det var en stor grej, spela på Olympia, det var en del fans och så. Så att förhoppningsvis för deras skull har de lärt sig av den kvällen ganska mycket. För den kan man referera till när man kommer in på sådana här resonemang som vi lyfter nu.
Och till 95% under de här årens lopp sedan damsatsningen inleddes i HIF har det ju varit ljusa rubriker, positiva rubriker och så va. Och här kommer man ju utsättas framförallt från vår sida också då, liksom säga att det blir 3-4 förluster. Ja, men utifrån ett journalistiskt perspektiv så kommer vi ju liksom slå ner på det, precis samma sak som om Kleber Sampers gäng förlorar 3-4 raka och det inte ser bra ut ju. Då går man upp där som till exempel som krönikör för, liksom, för att man blir nyfiken. Hej, hej, vad händer här nu med damsatsningen? Liksom, det, nu ser det riktigt risigt ut. Man, det, det är också en annan slags verklighet att vi kommer granska det med helt andra ögon när kanske man kommer in i en formsvacka laget och så. Så att, det är mycket nytt. Men för mig, alltså här, sett utifrån och in, så är det ju en rätt som Erik är inne på, det är en intressant säsong som väntar, tycker jag.
Verkligen, en intressant serie överlag.
Roligare dessutom, alltså, som sagt, med all respekt för vad de har legat där. Senast jag tyckte det var väl intressant, det var väl när de hade derbyn i division 4 mot Boys när vi febrade upp det där. Det var ändå rätt kul de matcherna. Men sen dess har det väl, ja, men det har varit roligt att följa lite grann så, men det är först nu jag tycker för egen del, ska jag vara ärlig med och säga att det är nu det smäller till när man liksom, som ni säger, liksom, oj, det är Halmstad, det är Eskil, det är Göteborg, vad har vi med där uppe? Häckens.
Häcken.
Häckens. Och det Häckens andra lag då ungefär, va?
Ja, med betoning på andra lag.
Ja, och så, ja. Betoning på det.
Ja, det är inte Champions League-inget som ska
ta dem. Och Rosengårds utveckling, Rosengård då. Ja, så att det är en helt annan nivå vi snackar om här nu. Och när alla säger att ja, men det blir också enklare för att MFF är inte med för att de gick upp för de var så överlägsna i fjol och så. Mm. Ja och nej, för samtidigt så är det väl många lag som inser, som ser nu sin chans och som har satsat, som har spänt musklerna som ni har varit inne på. Så det blir ju ändå väldigt tuff säsong man har framför sig. Men spännande.
Verkligen.
Yes.
Tufft och spännande kommer det bli även i härsvären kanske.
Ja,
eller?
Ja, precis. Det är nu man ska göra någon snygg övergång. Koppla på här med att...
Ja, men det hackar lite
det
där också kanske.
Det reser lite frågetecken ja. Som ni pratar om för damerna här nu då med truppen. Och en del bakslag nämner du, Erik. Det har ju varit några bakslag för herrarna också, om man ska uttrycka det så, och en del frågetecken som har rest sig, inte minst med viktiga spelare som är skadade, och sen också att man hade 4 raka förluster, skulle spela mot Oddvold i lördags, vilket man gjorde, och vi direkt sände den matchen. Det blev 1-1 till slut, men det var farligt nära att det faktiskt blev en 5:e raka förlust innan Thomas Rogne på forwardsmaner stänkte in kvitteringen i slutet, alldeles i slutet. Och det blev ett oavgjort resultat. Men Oddevold är alltså nykomling i Superettan. Tillbaka på elitnivå efter 27 års frånvaro. Så HIF på förhand ska ju givetvis slå tillbaka ett sånt lag. Även om det är försäsong.
Och vi ska ha med oss, som ni pratade om i sändningen också. Att Superettan nykomlingar brukar ju bli topplag. Många av dem i alla fall. Så att Oddevold kanske är ett succégäng. I år, det vet vi inte.
Då är det mer än vad de själva räknar med. Jag pratade med tränaren Rickard Nilsson innan matchen och det var ju såklart att hänga kvar som det är det enda målet. Men nu har man ju kontrakterat Asad Al-Hamlawi som ju varit i HIF. Kanske kan han göra en massa mål. Oddevold har varit ett vinnande lag under flera år. De har en vinnarkultur och varit starkt bakåt, så vi får väl se om det blir eventuellt åt det, något åt det hållet.
Alltså man,
Erik,
tog rätt många poäng i ettan i södra i fjol, som i regel anses vara starkare, dessutom tuffare än vad norrettan är. Oftast gör det varje säsong, va? Jag tror att Oddevold var, tog de över 70 poäng, va?
Jag har inte det i huvudet faktiskt. Nej. Men det var ju de spände,
jo, det gjorde de nog. Det gjorde de, för de var ju före Falkenberg.
Ja.
som är nästa motståndare.
Mm.
Och
de spände musklerna förra året och det är därför de inte, det har inte varit så mycket ruljans i deras trupp under vintern, för att de startade sin superettansatsning liksom tidigare.
Men vänta nu, bara så att inte lyssnarna tänker att vi har fått någon knäpp i skallen här och hybris över Oddevald. Nu låter det som att vi skjuter upp dem till himlen.
Nej.
Det är klart att det är ett lag som ska, HF ska ha efter sig.
Bra. Vi lägger bara grunden.
Jag sa ju inte att Oddevald kommer gå upp. Jag bara sa att nykomlingar ska man
absolut,
inte bara ta
absolut.
För...
Men det är ju ett lag som HF ska ha efter sig alla dagar i veckan när vi räknar ihop det sen framåt oktober, november. Men det som jag tyckte, som jag fastnade för det du sa, Mattias, nu nyss, som jag Thomas Rogne kvitterade på anfallsmanér, och det är ju en korrekt iakttagelse, för så har man
det
ju
var distinkt, de har inte sett Rogne göra så tidigare heller,
man har inte sett så HFs anfallare göra det på så ofta heller, om jag ska vara riktigt ärlig, och det är det, just det som jag skulle komma in på. Vi ska inte räkna med att Thomas Rogne blir en kontinuerlig målskytt som gör mål på anfallsmanér. Vi ska nog inte lasta HIFs förväntningarna på HIF i det uttrycket som du hade, eller den verkligheten att Thomas Rogne gör mål på anfallsmanér i match efter match efter match efter match. Och där tycker jag lite grann är, för mig är knuten just nu i Kleberg Sarenpäs, där vi har pratat, vi har berömt med all rätt att det finns en tydlig ram organisatoriskt, alla spelarna vet vad som förväntas av dem, men den där ramen är ju väldigt bräcklig också, för att man märker nu, som ni snackade om, Taylor Silverholt är då skadad med en
hjärnskakningar, befinner sig i hjärntrappan, och vi vet ju inte hur länge han är borta,
och det kan lika gärna bli att det blir ett bakslag. Vi har ju sett många exempel på det i idrottsvärlden där man tycker att men nu är sånt, och så får de gå tillbaka, ta ett steg tillbaka, och det blir ju väldigt tydligt hur sårbar Kleberg Sarenpää spel i det är när inte Taylor Silverholt är med. För Mushin är ju en helt annan sorts forward som då inte korresponderar riktigt med spelsättet som Kleberg Sarenpää vill spela med, som Taylor Silverholts egenskaper med djupledslöpningarna.
Snabbhet.
Jobba hårt är en liten Erik Sundin typ, det här med att man är och skav, och man kan vara nere i ena hörnflaggan och skava på motståndarnas högerback på det, hans hälsenor, när egentligen man tycker att hej, vad ger det? Men Taylor Silver har den spelstilen och den passar HF. Och när nu man inte såg, ja men då hade Oddevold en ganska lugn dag, deras en nykomlings defensiv försvarslinjer. De hade liksom, ja men de tyckte att wow, ja men det här var ju lugnt. Och det beror, tror jag, att tappet Taylor Silverholt får faktiskt, vi snackade om Hanna Lundell innan för HIFs damlag, hur viktig hon är. Taylor Silverholt är precis, inte i terms att han ska göra en massa poäng, för det har Taylor Silverholt inte gjort i sin karriär.
Det ska, men just, han göra i HIF.
Jo, han ska göra en del poäng, och jag tror han kommer göra det, en frisk Taylor Silver. Men framförallt så passar han väldigt bra in i det Kleber Sarenpää vill göra med det här laget. Och där har man inte en riktig motsvarande typ av spelare i truppen som jag ser det idag, för tillfället.
En rak ersättare till Lukas Lima skulle jag säga, som också stod för mycket av de här grejerna. Amar Mosins största nackdel är att han bara är en straffområdesspelare och en väldigt bra avslutare. Men det är typ det. Pressspelet är, om man ska vara krass, obefintligt många gånger, och det kommer fälla honom i det här Sarenpää-bygget, tror jag. Att Amar Mosin klev av i halvtidspausen också. Jag tolkar det som en signal att man vill testa Milan Silva Rasmussen där framme. Milan Silva Rasmussen som inte riktigt har kommit loss på vänsterkanten heller. Han var ju jätteintressant i det första mötet med Trelleborg i, vad var det, början av februari. Sen har det inte hänt så mycket, tycker jag. Man vill luckra upp honom också, samtidigt som man behöver hitta interna alternativ nu när Silverholt inte kan ställas på banan. Adrian Svanbäck, det är ju bara en bonus om han liksom bidrar på superettanivå. Han är inte där än. Så att,
vi har ju sett att Taylor Silverholt lyfter ju också en sån spelare som Benjamin Aqua. Ger honom utrymme för de styrkorna som Benjamin Aqua har. Han kom ju också bort i denna match när inte Silverholt var med. Så det...
Ja, och någonstans Amar Mosin sett till hans styrkor och hans svagheter, så att säga, så ja, men det är kanske mer, det är mer en, liksom något av en gubben i lådan som man kan stoppa in. Men det är kanske ingen spelare som ska spela 90 minuter omgång efter omgång. Det är i alla fall inte vad jag, det tror jag inte att Kleber Särenpe vill, för jag tror han vill ha en helt annan typ av forward som Marjan är inne på.
Om vi stannar upp ytterligare lite grann till där vid Amar Muhsin, så var det så alltså att det var en del byten som Kleber Särenpe gjorde. Du nämnde att Muhsin gick ut i halvtid.
Det gjorde Källnäs också.
Det gjorde Källnäs också. Och in kom ju då bland annat Kabashi, Arian Kabashi.
Och Adam Hellberg.
Ja, det gjorde han. Men just Kabashi spelar ju till vänster där Milan Silva Rasmussen ju startar matcherna. Så att skulle Kabashi in, ja men då var det logiskt någonstans att testa Milan Silva Rasmussen på topp. Det blev en ganska självklar förflyttning.
Precis. Och Milan Silva Rasmussen har ju även testats lite i aquarollen, alltså där han droppar. Där tror jag väl, jag tror han är bättre där än som nia. Alltså det är inte optimalt att spela med Milan Silva Rasmussen som nia. Men att man ens testar det, ja, för mig är det en tydlig indikator på att man vill ha fler alternativ till Muhsin nu när man inte vet vad som händer med Silverholt.
Det som var intressant för mig, extra intressant, var när jag pratade med Kleber Särenpe efter matchen. Därför att då var han, jag var faktiskt så i realtid live med Kleber, så var jag lite så här så att jag reagerade med förvåning där, eftersom Kleber Särenpe var rätt öppen, eller han var väldigt öppen med vad han tyckte och tänkte. Det var inte någon skada på Muhsin. Man ville inventera vad som finns i truppen. Men att han då konstaterar att Milan Silva Rasmussen inte riktigt kommit loss på vänsterkanten. Och även vad gäller då att testa honom som forward. Hur mycket tid, hur många chanser ska man ge honom där i förhållande till Silverholt och Muhsin? Underförstått viss tveksamhet till hur bra det faktiskt gått för Silva Rasmussen som forward också.
Och detta hänger ihop med var står Arian Kabashi, som inte spelade en sekund förra året på grund av skador. Konkurrens, haft en hack i försäsong här nu också. För ska Milan Silva Rasmussen spela på
topp? Jag tycker att han gjorde en bra insats när jag var nere i Trelleborg i cupavslutningen. Ja, jag tycker ändå han gjorde en pigg första timme där. Intryck på mig i alla fall.
Ja, absolut. Men det finns fortfarande frågetecken. Alltså, när kan han spela 90 minuter? När når han liksom upp i någon form av form, om man dålig mening. Men så det hänger ihop, för att ska Milan Silva Rasmussen inte spela till vänster, vilket jag tror han kommer göra väldigt mycket, då krävs det ju att någon kan ersätta där. Och då ser man Kabashi, Anton Nilsson, Adrian Svanberg kanske. Ja, då är det ju mest upp till Kabashi att leverera. Och då måste lite tid finnas för att han ska hitta form.
Och då fyller jag på ytterligare med ett namn som du inte nämnde, som faktiskt också är en ganska tung skada för HIF, nämligen Dennis Olsson, som skulle kunna ha varit ett alternativ också på vänsterkanten. Nu har ju han utmanat Simon Bengt som är på vänsterbacken, men han skulle kunna finnas
i... har fått speltid inhopp på vänstermittfältet också, i ju vänstermittfältet i grunden, absolut. Precis.
Så där finns också en problematik att Dennis Olsson inte finns tillgänglig.
Men det finns ju också, vi ska väl kanske också tillägga att de skadorna, inklusive Kalle Joelsson, är av den typen att det inte är långtidsskador någon av de här killarna vi pratar om, Silverholt.
Eventuellt Silverholt, med tanke på att hjärnskakning är hjärnskakning.
Och hur är det egentligen med fingerskadan med Kalle Joelsson? Kan också vara en tid som han är borta.
Ja, alltså, först lät det som att han är borta någon vecka. Sen så har det ju varit väldigt tydligt med att han är borta ett tag. Har det blivit något bakslag, eller var det bara att man ville ha lite olika typer av retorik? Jag vet inte. Men
jag tror minst en av de här vi pratar om spelar Gävle i premiären. Ja, det är mitt stalltips typ.
Nej, jag har ingen aning.
Nej, jag har inte heller någon aning.
Om vi bara highlightar målvaktsfrågan lite.
Jag är inte klar med Muhsin här, men ta målvaktsfrågan.
Ja, men Nils Arvidsson tycker jag ändå har gjort det ganska stabilt i de här matcherna. Alltså det har varit ganska svängigt tidigare när han har kastats in. Jag tycker ändå han har... Jag tycker det har varit ganska stabilt.
Jag får flika in. Jag håller ju med, men inte fullt ut. Därför att det var någon sekvens mot Trelleborg där han kom fel i situation som ledde till mål.
om jag inte minns fel. Var det
ja,
inte
ja, alltså, absolut.
Och just... om vi tittar på Oddevall så håller han ju på att klanta till det ordentligt. Det borde ju ha blivit ett mål mot Oddevall. Och jag menar att de där stora misstagen kanske slipas bort. Eller misstagen kanske man ska stanna vid. Men i Superettan så tror jag inte man har råd med det där. Så att...
Nej, alltså, förstår mig rätt. Alltså, han har absolut inte varit felfri. Men jag trodde att det skulle vara Daria. Jag trodde kanske att det skulle vara var fler misstag sett i att det har varit skakigt tidigare när han har spelat. Och sett i att han är så himla oprövad och jättemisslyckad utlåning till Ängelholm förra året. Alltså, han har haft en tuff start på sin liksom, unga karriär och kastas in i det här skedet. Jag är inte helt säker på att han skulle reagera på det här sättet. Absolut, det har inte varit felfritt. Det har varit liksom skönhetsfläckar. Men grunden har ändå utstrålat någonting som jag kanske inte visste att jag skulle få se.
Så och, det finns en dos av pondus där ändå.
Ja, och det har det inte riktigt varit
tidigare. Och tittar vi på målen som HIF har släppt in, till exempel när, om jag bara tittar på kuppspelet, Värnamo. Mot Halmstad, där jag var uppe på Hisingen, och vi inledde bara ta kuppspelet match för match. Förlusten med 3-2. Halmstad är nu spelar semifinal. Men de där tre målen såg ju inte helt övertygande som HF släppte in. Där var ju inte Kalle Joelsson helt övertygande.
Nej,
det ska vi inte säga. Värnamo, där är det ute. Alltså, man kan härleda rätt mycket av de här målen som HF släpper in till, alltså kopplat till en kollektiv problematik skulle jag säga. Där bland annat fortfarande, och det får man ju faktiskt lasta på Kleber Sarenpää, tycker jag lite grann. Jag tycker fortfarande det känns bekymmersamt och oroligt när HIF får en fast situation mot sig.
Ja, det har varit en följetong med många olika tränare nu.
Ja, men Oddevall skapade faktiskt en hel del på fasta situationer. Värnamo likaså, Halmstad definitivt som avgjorde matchen på en fast situation. Alltså, det är fortfarande så att det stora problemet i fjol, fasta situationer försvarsmässigt, har det blivit så mycket bättre?
Nej, men det är så många mål på defensiva hörnor.
Nej, men det är ju organisatoriska frågor, absolut. Men det är också, vilken målvakt har man? Kalle Olssons liksom akilleshäl är någonstans i luftrummet. Nils Arvidsson är inte riktigt där heller kanske. Så att det här leder till det också. Och om vi nu ska liksom jämföra Olsson och Arvidsson och så. Det är väl självklart att när Kalle Olsson är frisk så är han etta. Det känns ju liksom väldigt liksom skiktat så. En tydlig etta, en tydlig två. Men förmågan att sätta igång spelet snabbt tycker jag att Nils Arvidsson har på ett annat sätt än vad Kalle Joelsson har.
Håller jag mig helt med om.
Nu var han inne på det i intervjun efter senaste matchen när han pratade med vår kollega Sebbe. Att någon gång skulle han chillat lite och inte tagit ut den så snabbt. Men han har det i sig och det tyder på liksom speluppfattning och sådana grejer. Där tycker jag att han är bra.
Men det gäller att utespelarna också är med på att han sätter igång spelet. De har ju vant sig vid det andra. Liksom att,
men det är, det är ett potentiellt vapen om man kan få in det.
Ja, med tanke på att Kleber Sarenpää har det som ett av sina ben att ställa om snabbt, så är det ju ganska bra att ha en målvakt som sätter igång snabbt.
Ja, men den egenskapen gillar jag hos honom.
Men det är ju som sagt även de mer rutinerade spelarna med bland mittbackarna, vi säger då bland annat lagkaptenen Thomas Rogne, vi har ju Jon Birkfeldt, vi har ju även ytterbackarna. Alltså vi några av de här, till exempel mot Värnamo som man förlorar med 1-0 med matchen mot i kuppen i gruppspelet. Där är det ju faktiskt försvarsspelarna som räknar helt fel, tycker jag. Det kan ju inte lasta Nils Arvidsson för det målet. Till exempel, det har varit lite grann vid andra tillfällen där försvarsmässigt där man har, nu har man väl börjat få en backlinje som spelar kontinuerligt ihop de senaste matcherna. Men där jag tycker också att det är utespelarna, ligger på utespelarna som till exempel räknar fel. Så att, har han gjort någon direkt stor tabbe och släppt in något billigt mål, lagt sig ner och släppt bollen under sig? Nej, inte vad jag kan minnas alltså under de här träningsmatcherna.
Nej, han gjorde en stor tabbe mot Oddevall, men han räddade upp det. Han räddade upp det själv.
Ja, just det.
Så att,
och viktigt för honom där, att det inte blir en tabbe som ledde till mål någonstans. Att
precis,
den här gången redde ut sig. Det är jäkligt viktigt både för laget men framförallt för individen, Nils Arvidsson i det här fallet, att just i det här stadiet att inte få för många onödiga rubriker i negativ bemärkelse, så att säga.
Ser jag framför mig att Nils Arvidsson kommer vinna 10 extra poäng åt HIF i Superettan om man spelar kontinuerligt? Nej. Kan HIF gå in med den målvakten i Superettan utan att känna liksom att oj, hur ska detta gå? Den behöver man inte oroa sig för, tror jag. Kommer han som sagt vinna 10 extra poäng? Nej.
Nej, men
vann Kalle 10 extra poäng i fjol åt HIF?
Under våren.
Under första halvan
absolut,
gjorde han.
Absolut, det är det jag menar.
Men det tycker jag är intressant att Nils Arvidsson, han skulle kunna vara i startelvan mot Gävle i en premiär, och jag tror ändå att en del i HIF skulle känna det funkar nog.
Precis.
Och det vet jag inte om alla tänkt för en månad sedan.
Nej, och det är faktiskt inte ett otänkbart scenario. Vi måste försöka reda ut det här, vad det lider framöver. Hur länge kommer Kalle Joelsson vara borta? Men klart, för varje vecka som går, så närmar sig ju premiären med stormsteg. Och har inte han varit tillbaka någonting innan premiären, då är det frågan om det inte är Nils Arvidsson som står.
Ja, det gäller ju att hinna få några träningar på det. Precis. Liksom i 100%-igt slag
också.
Och
ett finger känns ju ganska viktigt för en målvakt. Där vill man ju vara bekväm med att det inte finns några problem överhuvudtaget.
Ja, men rent mentalt också liksom.
Jag har inte glömt en sak. Du kommer till undan, du hade ett mushing-resonemang.
Ja, det väntar vi alla på.
Jag har inte
vi hoppar lite här och då.
Ja, nej, men vi kommer tillbaka till Amar Mousin då, eftersom han byttes ut och ni har pratat om att han inte då inte riktigt passar in i Sarenpäs sätt att spela, lite av en cylinder i en kvadrat eller något sånt. Men det jag skulle säga för länge, länge sedan, det är så svårt att få ordet här ibland, det är ju att kanske lite orättvist att skyffla över allt på Amar Mousin. För ska vi säga någonting mer, så var det ju så att inläggen och passningsspelet från övriga spelare i HIF mot Oddevall höll ju inte högsta klass, om man säger så. Så det är lite för hårdraget att liksom bara putta men Amar Mousin passar inte in. Men
nej, men när jag har mina absolut. Men när jag har mina resonemang så pratar ju inte jag om hans liksom 45 eller 46 minuter mot Oddevall, utan hur han är som spelare, vad han har gjort tidigare innan han kom till HIF också. Vilka egenskaper har han? Och kopplat då till exempelvis en sån sak som pressspel, som är liksom, det pratas ju mer och mer om det i kopplat till fotbollen, och Kleber Särenpää är ju absolut en tränare som värnar om det. Det är en jätteviktig del i spelet, och det där är Amar Mousin inte en stjärna liksom.
Och ska vi se det rätt över hela linjen, så kan man ju fundera lite grann är hur de här är den offensiva fyran, om vi ser det som Benjamin Akwa, en anfallare, vem det nu blir, och så har du Willem Löper då och Milan Rasmussen till vänster. Vilka är det som man får ut poängen av, om jag säger så? Regelbundet.
Du får ju ut
omgång efter omgång.
Du får ut poängen av Löper om han har någon att passa.
Exakt. Det är det jag säger. Det är, på tal om att saker och ting hänger ihop. Man ser inte någon given. Akwa har ju aldrig varit en poängspelare. Har gjort det nu något mål. Jag var nere i Trelleborg. Jag har varit i Trelleborg 2 gånger och kommit på försäsongen.
Och du roffar alltid åt i Trelleborg.
Ja, Trelleborg i Söderslätt, vet du. Det första gången så blåste det ju något så in i helvete, och sen så den andra gången så var det dimma så man såg knappt något. Men hur som har...
Men det var nära havet.
Men Akwa har ju sett bra ut på försäsongen totalt sett, tycker jag. Men det är ju fortfarande så att han har ju vissa grejer som han inte klarar tydligen att slipa bort, det här med att överarbeta situationer. Kanske välja fel när man kommer i omställningslägena. Man känner bara liksom att okej, någon gång kan man ju välja fel alternativ när man kommer kanske i en 3-mot-2-läge, 4-mot-3-läge. Men han gör det lite för ofta, tycker jag, och väljer fel. Och det tyder på att det kanske inte är det här spelsinnet. Och han har aldrig gjort några poäng. Men däremot så tycker jag som sagt att totalt sett han har sett bättre ut. Men i övrigt, Silvold ska göra poäng, ska göra mål. Kan nog komma upp i, kanske, vad tror vi? 8-10 mål?
10 mål, det tror jag.
Jag tänker 8.
Ja, Och sen så har
jag förväntar mig 10, minst 10 för mig.
Milan Rasmussen, är han en assistspelare eller är han mer en spelare som vill ha bollen vid fötterna hela tiden? Är han en avslutspelare? Löper är det som vi säger då? Ja, men han har sin, men det vet ju motståndaren också om. Liksom. Han piskar inlägg och han... jag kan ju inte se det framför mig, det här samspelet mellan Silverholt och Löper till exempel, som Löper hurkade Anthony van den Urk. Det klickade ju direkt där, den kemin, och det var ju...
Ja, men du har ju, alltså Hurk hade ju ett huvudspel också, ja. Men det har ju inte Silverholt på det sättet.
Nej. Men var ska har ju poängen, vem ska göra poängen? Sen har du det lite längre ner banan, har du två...
Ja, men det är Löper och Silverholt.
Ja. Och det kommer ju motståndartränarna liksom rikta in sig på. Kan vi klippa av det hotet, alltså det bandet i det hotet, så är rätt mycket vunnet i matcherna. Och det innebär att andra måste kliva fram som poängspelare.
Jag tror att Lukas Källens kommer att göra något och ett och annat mål och göra ett och annat poäng. Man ska kanske inte räkna honom som en poängspelare i den bemärkelsen. Men
dessutom är ju Gigovic lite mer framåtlutad än Källens.
Samtidigt var det, om man tar mot Oddevold, så var det ju Källens som kom till skott där. Så.
Jag ser mer liksom Gigovic som lite mer dynamisk, att hans uppgift kanske över tid kommer att vara att fylla på ännu mer, och att Källnäs snarare ligger kvar som ett ankare.
Fler poäng på Gigovic än Källnäs?
Nej, det vet jag inte. Det vet jag inte. Men
det vet du inte.
Jag kanske är helt fel på det, men i fjol hade HJ stora problem. Var ju ett av de lagen som gjorde... Vad brukar det heta? Vad säger du? Färst mål?
Ja, färst. Få färst. Färre färst. Få det har ju börjat sprida sig, märker jag. Ja, det är inte tack vare mig, utan jag har sett det innan. Jag började skriva också.
Jag använder ordet färst mål.
Jag tycker det är bra.
HF måste få upp den siffran. Visst, försvarsmässigt. Men jag tyckte ändå försvarsmässigt såg det ganska hyfsat ut också redan i höstas när Backstock kom in och styrde upp försvaret. Så där är jag inte så bekymrad. Det kommer att se lika bra ut förmodligen för HFs del försvarsmässigt framöver, om man inte drabbas av skador på nyckelspelare som till exempel Rogne. Men jag undrar hur produktionen framåt, där tror jag är en knut att lösa. Så. Och det är på i helgen möter de ju Falkenberg med Kristoffer Andersson. Men innan dess så är det ett årsmöte.
Ja. Yep. Nu ska ni få prata om det. Jag måste rusa. Jag hoppar ur. Och det är inte, jag
hade gärna... Du byter ut dig själv mot helt, ingen.
Jag tycker det är för svag insats av mig här. Jag hade gärna varit med och snackat ekonomi och Porcellis-pengar och allt möjligt. Men det är en annan plikt som kallar här mitt i allt. Så att, ni får ta det här i mål.
Vi tackar för denna insats.
Ja, tack så jättemycket. Jag lär väl inte bli inbjuden igen, tänker jag.
När du nu lämnar, jag tror att jag stannar på en 3+-prestation.
Ja, jag är ju tydligt underkänd.
Mer än så kan jag inte gå när man lämnar mitt i en sändning.
Jag spelar alltså kanske för kort tid för att betygsättas.
Kanske till och med det.
Kan vara så. Kan vara så.
Men då kan vi ju fortsätta med det som jag ska på imorgon.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
Nu släpper vi en ny podd. Expressen Dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet Mordet på Einar, det sista vittnet, med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa hon och säger, vad händer? Så han är död. Så jag bara, vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så han sköt han nu en meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Ska vi kanske bara säga någonting innan vi kommer in på det, Marianne, med årsmötet. Så kanske du nämnde i samma mening att det är match mot Falkenberg.
Just det.
Och det är ju så, Chris Anderssons Falkenberg. Yep. Han tog ju över Falkenberg 2022, från 2022. Gör alltså sin tredje säsong där nu då, i ettan södra. Och de två senaste säsongerna har ju Falkenberg gjort ett mycket mål. Slutat tvåa och kvalat två år i rad.
Men snubblat på tröskeln till
Superettan. Två gånger om till Superettan. kanske blir det tredje gången gilt nu då i rad.
Men det ska tilläggas också att de är väldigt nöjda med Kristoffer Andersson i Falkenberg. Jag blir inte förvånad om han själv vill att de förlänger med honom, för att han är duktig på att utveckla unga spelare och de spelar en kul fotboll. Det ska tilläggas, vad det nu, om det nu är det viktiga. Men det, som du sa, de gör mycket mål. Det är offensivt, det är framåtlutat.
Några
det är
spännande spelare också.
Ja, absolut.
Som gör såklart de mycket mål. Kristoffer Andersson som alltså lämnade HIF, nu ska vi se, hjälper målen. 2019 var juni, efter att P.O. Ljung fått sparken, så lämnade han också då i någon slags...
Ja, men kollegialitet.
Ja, men precis. Men såklart en stor HIF-profil som tränar Falkenberg.
Absolut, en av de som har spelat flest matcher i klubbens A-lag också.
Och vi ska också säga att vi direkt sänder den matchen på hd.se.
Bra Mattias, för det, annars hade jag glömt det. Glöm nu inte det, vi sänder alltså matchen mot Falkenberg här.
Ja, det ska bli jättekul att se om... Och nu förväntar jag mig ännu mer av HIF då, för nu pratar vi
absolut
om ett ettans södra motstånd, så det ska ju skilja en hel del mellan lagen.
Och det är näst sista träningsmatchen. Precis. Också, för sen återstår bara genrepet mot ÖIS.
Japp.
Och man säger att ja, men, träningsmatcher är... Ja, det är vad det är. Ja, men när det närmar sig en seriepremiär vill man kanske ändå kunna bocka av lite grann i blocket som tränare. Alltså att det här funkar, det här sitter spelmässigt. Jag tycker det finns rätt många delar i HIFs spel som absolut där man kan sätta en bock för. Ja, men vi har nått fram här. Kan kännas trygga med att gå in just med den här delen i spelet in i en premiär mot Gävle då. Men det är också väldigt många bitar som man känner liksom att oj... Ska, hinner de verkligen få detta, de här detaljerna? Vi har redan varit inne på att vi behöver tjata om dem. Men
nej, men det finns ju...
Det finns en del svar att söka för...
Ja, men det gör det. Och jag tror också att Kleberg Sarenberg kanske blev lite fundersam efter Oddvold. För att det är någonstans att komma...
Ja, det var en reaktion. Jag reagerade på att han var så... öppen, ärligt. Vilket är skönt, befriande för oss, för vår del. Men jag reagerade. Det var inga omskrivningar, inbäddningar eller sånt, utan det var rak. Detta var bra, detta funkar. Detta var absolut inte liksom, acceptabelt och bra. Den känslan fick jag, liksom, att han var väldigt ärlig.
Ja, och han pratade också om reality check, och när han hade gjort sin lite längre utläggning så är ni med på vad jag menar. Och jag var inte riktigt med, så jag fick ta någon följdfråga där. För, men han var ju uppenbart inte helt nöjd med spelet såklart. Och dålig passningskvalitet. Och det är någonstans så att man kan komma undan med att man förlorar mot allsvensk motstånd i Svenska Kuppen i tävlingsmatch. Och nu blev det ju också förlust mot Trelleborg-kollegan. Dock med, och det var ju också bara med uddamålet. Men det går väl kanske någonstans att hantera. Men när man då ska börja komma in i slutfasen mot premiären och sen göra en sån match som man gjorde mot Oddevold, då blir ju de två sista matcherna extra viktiga, tänker jag.
Ja, alltså det är, så, det är väldigt mycket. Vi, som sagt, vi har varit inne på och berört rätt många grejer. Som sagt, helheten ser ju betydligt bättre ut nu jämfört med förra säsongen där det var spretade ordentligt. Och man kände bara, åh herregud, det brinner ju överallt. Hur ska de kunna hinna släcka alla bränder här? Och det gjorde de ju inte bevisligen. Det hann de ju inte. Här tycker jag försäsongen är mer kontrollerad. Men det har ju på slutet, framförallt när smekmånaden var över där i början, det har ju blottlagts vissa brister i det här. Vilket är naturligt eftersom man börjar om med ny tränare, många nya spelare. Man har inte haft kanske de riktiga musklerna att ersätta heller oss. De som, jag menar... Titta på de lånen som försvann, Bernard och Villar, Lima som vi var inne på. De var ju helt avgörande för att HIF hängde kvar i Superettan överhuvudtaget. Den kvaliteten har man kanske inte, för att på grund av ekonomin, inte fått in. Och jag tycker att jag ser ett HIF som är bättre rustad än för ett år sedan att kliva in i seriespelet. Men... Å andra sidan också så finns det ju en del saker som du säger i de sista två matcherna som man känner att det får inte slira. En sån grej som passningsspelet som du var inne på, Mattias. Det får ju inte vara att kvaliteten liksom blir sämre och sämre och sämre. Det får ju inte vara så att jag tycker att två så spännande spelare som ytterbackarna Simon Bengtsson och Benjamin Nörn, är man med i A-laget, även om man är ung, så ska man ju ändå kunna ta emot kritik. Och jag tycker inte de var bra, har varit bra i de här senaste matcherna. Jag tycker de har gått ner sig. Naturligtvis kan de med åldern att göra, men nu är de där uppe. De spelar, de har spelat de flesta minuterna under försäsongen, under Klebers RMP, båda två. De måste bli jämnare i sina prestationer sen när allvarligt med när poängjakten sätter igång på allvar här. Tycker jag alltså. Det är lite sådana här små grejer där när man är... Hur ska jag säga det? Jo, så här. Helheten, ramen finns där, men på vissa bitar är man bara nästan framme. Nästan på det framme. Och jag tror att det kan bli rätt frustrerande för Klebers RMP att... Men kom igen nu, det här hade vi en träningsvecka där vi tryckte på just den här biten. Det kan inte se ut så sen när det är test på helgen mot Oddevold. Det här såg ju mycket bättre ut för två dagar sedan på träning. Alltså just det här med att man är nästan framme på mycket på en del detaljer. Det kan man inte gå in i serien med allt för många sådana nästan framme.
Nej, och inte borta mot Gävle. För det kommer inte att bli någon så här, åh, solen strålar, nu ska vi klappa.
Ja, och
klapp,
de har säkert lägga sina grejer där de bara känner att vi är nästan framme där. Vi måste dit.
Och sen är det ju det, men det brottas ju många lag med i Superettan. Det handlar om att när det kommer skador, att skadorna, kan man uttrycka det så, turligt kommer på... Det blir jättefel att säga så, för det är aldrig bra med en skada, men jag vänder på det. Det får liksom inte bli en spelare som Taylor Silverholt som är borta, för att den positionen är så svår att ersätta.
Ja, och lagkaptenen Thomas Rogne, helst av allt i en önskevärld så spelar han 30 omgångar, för det är fortfarande en av seriens absolut bästa spelare, tveklöst, om han får vara frisk och fulltränad. Han får ju inte spela, liksom gå ner på att han spelar 3-4 matcher, är borta 2, spelar 3 matcher, är borta 5. Det får inte bli en sån säsong för Thomas Rogne.
Nej, det får det inte bli. Och det vet vi
inte. För det är förödande för HIF ju.
Precis, men som det ser ut nu och det vi har att förhålla oss till, om inget har hänt de senaste dagarna, så verkar han vara tillbaka i fullgott slag.
Och det är bra för HIF såklart.
Det är bra för HIF. Men det som också för mig blir... att hålla ögonen på inför Falkenberg, det är ju hur kommer Kleber Sarenpää att ställa upp? Kommer han att ha Arian Kabashi från start till vänster och testa Milan Silva Rasmussen från start tillsammans med Benjamin Aqua på topp för att ge ytterligare tid och chans där? Eller har han redan kommit fram till att nej, det experimentet ser inte ut att funka. Vi behöver lägga tid och kraft på att få ihop det på något annat sätt. Och tillbaka med Milan Silva Rasmussen från start till vänster. Där han egentligen hör hemma och spelat mest och varit självklar någonstans.
Det är inte en helt enkel ekvation att få ihop, som sagt.
Nej, Silverholt ställer till det.
För att det kanske inte är själva namnet eller spelaren, det är själva egenskapen man är ute efter, egenskaperna som en spelare har. Och i det, som tränare har du en idé om hur du vill spela och då är man ute efter egenskaperna. Just det här med HIF, tycker jag har sett spännande ut på försäsongen, är just det här med pressspelet, bollåterövringen. Högt upp i plan, att man startar anfallen därifrån istället och sen så djupledsspel, djupledshotet och det här som jag sa, det här hårda arbetet där en obekväm anfallare, jag tänker på en gammaldags lite grann centertank som sysselsätter mittbackarna, de motståndarnas mittbackar. Har man då det bilden framför sig att man vill spela då, ja, och HIF då inte har kanske riktigt två råd att hålla sig med spelare som har samma egenskaper på två spelare på samma position. Ja, och det blir så tydligt skillnad att vad vi saknar när då just till Silverholts egenskaper, att man har utgått ifrån dem, det default-läget från tränare, att så vill vi spela med de här egenskaperna. Och när de försvinner, flera av dem, och man börjar liksom tänka att nu får jag tänka om, inte bara lite grann, liksom justera lite, utan tänka om helt sättet, planen, hur jag hade tänkt mig det här. Det är ju utmanande såklart, och det är där jag tror någonstans Klebers RMP befinner sig nu i tänket.
Ja, och
Alternativet som det är då, det är att testa igen med Mosin på topp med Aqua. Men om man nu byter ut honom i halvtid och känner att det här funkar inte riktigt. Vilka alternativ finns kvar?
Vi har varit inne på det ju liksom, sånt, så det ska vi inte upprepa. Nej. Som vi var i början på. Så här, men
det är sånt som jag du är ska nyfiken på.
Och det är jag också väldigt nyfiken på. För som sagt, längst mitt fält tycker jag ändå central, alltså centrallinje med Rogne,
Wilhelm Nilsson
och så Kjellnäs, Gigovic, Aqua där framför. Till fem sjättedelar så är ryggraden centrallinjen där. Men det är liksom den biten, sista pusselbiten där. Hur löser vi den? Det ska bli intressant att se de sista veckorna här hur den processen artar sig.
Ja, och Birkfeldt ska ju in i den här ekvationen också. Kommer han att få chansen? Eller är det Nilsson?
Nej, jag tror det signalerna är väl ganska tydliga nu.
Nu var han sjuk senast. Så att,
ja.
Ja, nej, det där. Och tillbaka till... Nu ska vi alldeles snart runda av det här. Men jag tänker också bara säga det om Silva Rasmussen. Det är klart att här finns ju en problematik också. Sarenpää vill få ut mer av Silva Rasmussen på vänsterkanten. Silva Rasmussen vill definitivt få ut mer av sig själv än vad han har fått hittills. Det sa han till mig i intervjun. Den finns på hd.se om du har missat den. Han vill producera. Han vill göra mål. Han vill göra assist. Han vill slå ut sina gubbar en mot en. Han vill komma fler sådana situationer. Men om de inte hittar och får honom att komma loss, hur mycket tid ska han få?
Ja, men båda två inser ju också att det här måste ju få ta tid eftersom han kommer från en låg division i Danmark och ska upp ändå i Superettan. Jag menar, Superettan är en tuff serie. Fysiskt tuff. Till skillnad kanske liksom mot därifrån han kommer, där han har fått lite mer tid på sig till sitt spel och sånt, så smäller det snabbare här i svensk fotboll. Och det är också en anpassningstid. Och jag håller med dig, hur lång tid ska han vara på sig? Sen är han ung. Vad är han? 20?
20 är han. Och jag åldrar och jag håller alltid upp här. Är det 20 eller 21 va?
20, 21. Och ny i klubben, har varit här några veckor. Ja, men jag tycker väl det är väl rimligt att liksom ge honom mer tid och anpassa för att, men sen har du ju så sagt för en konkurrenssituation måste ju också finnas. Han ska också känna flåset. Jag menar, få tid på sig. Nej, men han kan inte få en hel vårsäsong på sig och få spela in sig i ett lag.
Det är där någonstans.
Det är fortfarande poäng vi spelar om. Och det är viktigt för HIFs del, liksom för alla andra lag givetvis. Alltså, men sett till i fjol och så året där innan, alltså HIFs säsongstart och de senaste åren har ju gjort att man har blivit, alltså det har blivit ett stressmoment i och med att man har startat så dåligt.
Man har fått jobba i motvind hela tiden.
Jag säger inte att man behöver vinna 3, det är jättebra om man vinner 3-4-5 raka matcher, det kanske inte HIF kommer att göra, men man måste ändå känna att vi är där, poängen trillar in, ett poäng här, en seger där och sånt. Vi är med, vi börjar få in bitarna, det här kommer att flyga, den här resan. Vi kommer att bli bättre för varje vecka under resans gång under säsongen. Den känslan måste snabbt in och inte känna, men herregud, alltså, vad är detta? Det är ingenting som funkar. Att man får den chocken och att man desperat börjar jaga treor redan i omgång 6-7. Inte bra. Det vill man inte ha igen. Det är jättesvårt. Oh, herregud. Tur man inte är tränare, du.
14.00 börjar matchen på Olympiafältet. HIF Falkenberg. Vi drar väl igång, skulle jag tro, 13.50 med vår sändning. hd.se, så följ oss gärna där.
Och 18.00 imorgon kväll.
Precis.
Så är det årsstämma.
Och där kommer du vara på plats,
där
Maria.
Där kommer jag vara på plats. Och vi bara ska beröra den lite kort. Där har ju vår kollega Sebbe varit inne på och skrivit om bland annat att HIF lägger en minusbudget. Och det är det jag tycker. Det är, förra året gick väl ihop sig till slut. Minusbudgeten här nu innebär ju också att det egna kapitalet var vi är nere på 5, någonting miljoner.
5,5
5,5, tar du bort 3,5 så är du nere på 2 i och med minusbudgeten. Sen vet vi inte hur de här porcelispengarna, det där är ju en bokföringsteknisk post som HIF har dribblat med rätt många år för att rädda resultatet. Det är alltså ett krav man har på en spelare som var här, som man har jagat på. Det är ett x antal miljoner och det har man lagt in i bokföring i slutändan för att säga att ja, men det är pengar vi ska, det är pengar man har jagat, till och med de här brasilianska affärsgubbarna nere i Brasilien, och HIF kommer ju aldrig se röken av de här pengarna. Frågan är då, skriver man ut bort den här posten, så påverkar ju det också vad det gäller verksamheten, ekonomiska verksamheten, och att redan nu måste man ju från organisationens håll förhålla sig till att man måste jaga ifatt med en minusbudget. Mm. Vi börjar där. Sen har jag ju en tanke om att jag tänkte inför det här avsnittet, så kollade jag lite grann. 2022 var jag ju med Kjell Jakobsson, dåvarande ordförande, och Joel Sandberg träffade jag på Olympia. Och där pratade man om en långsiktig femårsplan. Och jag var tvungen att gå tillbaka och titta på det här. För att femårsplan, det låter alltid väldigt bra. Jag skulle tro att det är inte så många, att den planen gäller ju såklart förmodligen inte längre. Eftersom det stod där liksom att det var en väldigt ambitiös plan, en femårsplan, som då skulle innebära att HIF, då ska tilläggas att då var man i Allsvenskan också.
Precis, man och det blev ju en, ja, en sjukt jobbig säsong då också.
Ja, men målsättningen var, ambitionen att på lång sikt inom de här fem åren ha dubblat på intäkterna. Och då låg man, tror jag, på en 60 miljoner, 60-70, 60, man skulle över 100 miljoner, det vet jag. Och sen så skulle man ha ett eget kapital motsvarande 15-20 miljoner kronor, som jag skrev i artikeln. De är ganska långt ifrån den målen, varför jag tror inte heller den här femårsplanen. Det blev en av de här som, det gäller inte bara HIF, det gäller många andra elitföreningar. Att de här, det låter väldigt bra från början när man lägger, och till slut blir det bara en papperstiger av det hela lite grann. Men jag tycker ändå det är någonstans sunt att, visst, man lägger en minusbudget nu, men jag tycker att om inte annat, om inte, vi får ju tillfälle att ställa de frågorna, men nu något årsstämma, hade jag varit medlem så hade jag ställt i alla fall en fråga. Okej, man kan acceptera att ni lägger en minusbudget, att det blir en försiktig mer än försiktig budget, det är klokt och så vidare, men på lång sikt, vad vill HIF? Vad vill vi HIF någonstans? Kalla det inte femårsplaner längre, för det blir, som sagt, det blir till slut bara en papper man skrynklar ihop och slänger i en papperskorg, oftast en femårsplan. Men HIF måste ändå veta hur, har någon idé, någon långsiktig, hur, vad vill vi komma med intäkterna, med det egna kapitalet 2025, 2026, 2027. Det måste finnas någon, man kan ju inte bara leva från dag till dag. Nu har vi lagt en minusbudget, så får vi se om vi behöver göra det även nästa år.
Ja, men då, och det här var jag inne på förra veckans
avsnitt. Det tycker
avsnitt.
Jag är farligt. Då är man inne, ja, på en farlig väg.
Det är ungefär så uttryckte jag mig förra veckan för er som lyssnade. Att det kanske går att göra så här ett år, men det är inte hållbart över sikt. För det finns ett eget kapital. Det får inte minskas och minskas så att det slut är på fel sida nollstrecket.
Nej, för då påverkas ju licensen.
Precis.
Elitlicensen.
Precis. Så därför så är det ju någon slags kalkylerad risk man tar här nu. För skulle det minska, skulle den här budgeten stämma sen, då minskar ju alltså kapitalet ner till 2 miljoner eget kapital. Ja, ni hör själva, det går inte att fortsätta så.
Ja, med tanke på porcelisposten. Tar man bort den som man har kunnat räkna med in för att kunna frisera både resultat och det är liksom, och då påverkat det egna kapitalet under de senaste åren, räkenskapsåren, ja, men då är man ute på väldigt djup tunna isar, och där någonstans tror jag att man måste ta ett omtag kring på intäktssidan, för att det finns en ny verklighet också att förhålla sig. Man ser det på flera olika håll inom elitidrotten. Efter pandemin har det hänt saker. Verkligheten har förändrats. Människor tänker annorlunda vad det gäller att ta sig till liveidrotten. Hur länge kan du leva på. Ja, men vi har sålde alla årskorten på Södra Ståp. Det är fin intäkt, jättekul, jättebra. Men om det samtidigt minskar på de andra sektionerna och de som har de stora plånböckerna, med all respekt för alla fansen på Södra Ståp som då har kunnat köpa ett billigt årskort. De stora sponsorerna. Idag är det inte så självklart att man öppnar plånboken. Idag är det inte så självklart att den allmänt idrottsintresserade söker sig till liveidrotten. Jag menar, vi sänder ju, jag får ju du kan få som Mattias, jag får ju mail hela tiden. Sänder ni den HF-matchen? Sänder ni den HF-matchen? Och det gör, vi jobbar ju för att kunna sända så mycket HF som det går, både damerna och herrarna. Mm. För det ingår ju i vår affärs. I det. Men det påverkar ju också att, ja, men det är ganska gott att kunna gå in på hd.se och se till exempel nu på lördag eller nu mot Oddevold, även om det var fint väder.
Nej, det var skitkallt ska jag säga. Ja, det var kallt. Stod man i skuggan så var det ruskigt kallt. Absolut. Men det var fint väder, absolut.
Och det är mars och det är fotboll. Och det här med att fotboll ska upplevas live, som fotboll skulle vara fotbollsförbundet och se för så kör med. Det är lovvärt, det låter jättebra, men jag tror att våra beteenden kanske har det gjorts till exempel i HF en omvärldsanalys av hur människor beter sig, till exempel nu efter pandemin, hur man tänker kring att gå på match, till exempel. Det tror jag inte man har gjort, och det förstår jag också, man organisationen är väldigt liten kanske så, va? Men där tror jag är lite grann att intäktssidan, vi är ganska överens om att ska HF kunna konkurrera och så småningom kanske någonstans där fram etablera sig en dag i allsvenskan som är ett hyggligt stabilt allsvenskt lag, så måste ju intäktssidan upp. Det ja. Säger ju allt. Och det tycker jag är spännande frågor. Man behöver inte kritisera eller peka imorgon på att varför gör ni det? Det kan man göra fråga också, men man kan säga, göra det i en god ton och positivt. Hej, var vill ni ta det här HF, ni som är i styrelsen som har fått förtroendet liksom, och ratta skutan här? Vad har ni för plan HF, för masterplan, så att vi gå framåt på de här viktiga bitarna, inte oj, ska ni värva någon ny spelare för Taylor Silverholt? Ja, den frågan kanske någon är intresserad av, men jag, alltså, de här strukturella frågorna som gör HIF starkare, jag tror hoppas de kommer upp imorgon på årsmötet, till exempel att hur gör vi för att HIF ska växa ekonomiskt, till exempel. Är det bara planen att sälja spelarna? Ja, det är en del av affärsverksamhet. Har vi någonting annat vi kan göra? Sådana saker. Jag hoppas det blir en konstruktiv, positiv dialog och att styrelsen bjuder in till det imorgon när vi ses på årsstämman.
För fjolåret så blev alltså utfallet på sponsorsidan ungefär 1 miljon lägre än det som budgeterades.
Men det är fortfarande bra totalt sett för att vara med Superettan mot.
Ja, och det sa ju Fredrik Karlsson, ordföranden, också, att vi satte ändå ganska tuffa mål. Vi hade en verklighet där vi ramlade ur allsvenskan och sådär. Det har vi klarat av. Men det finns ju en aspekt i det här, och det är ju att HIF vill ju uppåt. På R-sidan såklart, men också på damsidan. Det kommer att kräva större utgifter för HIF i en damsatsning.
Men kan ge större intäkter
precis,
också.
Precis, det är min poäng. Att här finns det ju någonting, om man nu ska vara krass och säga som Fredrik Karlsson, han uttrycker det inte så, men man profiterar ju på herrlaget. Det är de som genererar intäkter. Det konstaterar Fredrik Karlsson för mig. Inga konstigheter. Man måste också framöver kunna vara så drivande och lyckas med att generera intäkter även på damsidan. Det har varit svårt när man har legat lägre ner i systemet, men i takt med framgångar så finns ju en potential här för HIF i sitt marknadsföringsarbete att kunna få in en större påse pengar med två lag.
Ja, jag hoppas verkligen. Jag utgår från att HIF ser det, damsatsningen som ett viktigt intäktsben.
Ja, det utgår jag också från.
Men sen så gäller det att hitta verktygen på att kunna kapitalisera på det här intäktsbenet. Precis. Och det är som du säger, och det är ju det, alltså, vi pratar fortfarande om idrott och vad det innebär, liksom, det är nyckfullheten. Ett vanligt företag kan ju, vi som Bonnier och Nios kan ju liksom från år till år, flera år framåt planera liksom utifrån konjunktursvängningar och så vidare och så vidare. Här räcker det till exempel som sagt för att man får en dålig start i Superettan, vilket slår väldigt hårt direkt på till exempel en redan lagd minusbudget. Och då är, och hur påverkar du det? Ja, men det går ju inte att man förlorar hemmapremiären till exempel mot Kleber Saren, på ens gamla gäng, efter en risig insats, förlorar kanske, råkar HI förlora med 2-0. Och folk går från Olympia där, man har lyckats jobba stenhårt för att få dit tredje man, höll på att säga, den allmänt intresserade som kommer och går ut från Olympia. Nej, nu har jag varit här vad jag ska för i år. Man vet hur det låter när vi går ut därifrån ju. Det är inte helt enkelt alltså att vända den här skutan eller den här situationen som HIF är just nu i. Man får nog, jag tycker jag ser små att man, klubben tar små steg här och där åt rätt håll. Men det gäller liksom, det kommer inte gå med de här stora kliven. Wow, att man går framåt och att man helt plötsligt är ett allsvenskt etablerat lagklubb från förmiddagen till eftermiddagen.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Nej, och det, men det är ju ett jättesvårt tjuvläge också för HIF. Därför att bli bofast i Superettan, det är ingen kassako.
Det är det inte. Det har man ju...
Så man måste ju upp också för det senare. Så den här avvägningen att satsa, men göra det förnuftigt och inte riskera ekonomin, ja. Alltså det här är,
ja, det är större, det är, om jag sa innan att jag är glad att jag inte tränar, jag är glad att jag inte är ordförande eller klubbdirektör i en elitidrottsförening, och så vidare man inte har eget kapital som Häcken eller Malmö eller de här klubbarna, toppklubbarna i Allsvenskan, där man har större utrymme. Om jag säger, HIF har inget utrymme att misslyckas. Man har ju inte det. Och dessutom kan man säga, ja, men kan man göra fler besparingar? Ja, men jag tycker organisationen är så slimmad nu. Som till slut kommer du till en punkt där det påverkat. Ja, men alla pratar om att vi ska upp på intäktssidan, men då hade vi behövt det och det och det och det. Vi ska bli sportsligt bättre. Ja, men då hade vi behövt en scout. Jag tycker truppen ändå är förhållandevis, där har man ju krympt, som det stod också. De kommer ju krympa spelarbudgeten. Hur mycket kan man göra det utan att bli, som du säger, fast i Superettan-träsket? Alltså det är inte helt enkelt att få ihop alla styrmedel, alltså både, och så ska då det sportsliga gå i takt med organisationen, med ekonomin och allt. Det ska vara fan till att leda en idrottsklubb, va?
Ja, vi ser fram emot att läsa dina alster från årsmötet, Marian. Se vad du får kläm på där.
Aj, det kommer ju vara högst odramatiskt, det vet man ju. Men det kan, ja, bli
det
lite
kan komma fram någon fråga där och någonting som...
Ja, alltså med odramatiskt menar jag liksom, det kommer ju inte vara högljutt. Och, jag tror faktiskt någonstans att de som kommer dit, medlemmarna, har en förståelse för att HIF befinner sig i den situation man gör som förening, att man är och sportsligt sett kanske det, de jag pratar med nu här på försäsongen, kan HIF ta ett par placeringar till och få en lugnare resa i Superettan till exempel, ja, då är man ju då nöjer man sig med det, att man kanske stabilisera sig, kanske att målet är, ambitionen är att stabilisera sig på övre halvan, och så får man ta det därifrån. Att HIF skulle ta en 4-5 placeringar, det ser jag som en jättebra prestation när vi summerar det hela i november. Det tycker jag är en alldeles utmärkt utgångspunkt, alltså att ta det liksom, att HIF klättrar 4-5 placeringar med Klebersaren på rodret, då tycker jag man har gjort det jättebra. Allt över det tycker jag är bonus faktiskt, om jag ska vara ärlig. Men visst, det är ju totalt oberäknelig serie. Får man ordning på grejerna och det börjar flyga direkt här. Ja. Mm.
Precis. Det är ju det. Men innan vi är framme vid premiären så ska vi ha
två träningsmatcher till, och den första av de två är alltså på lördag som vi direkt sänder. Nu har vi sagt det tre gånger, nu tänker jag inte tjata mer om det.
Vi snackar om flyga nyss, ska vi landa det här?
Ja, jag tycker att vi ska landa nu. Nu går vi ner för landning, bromsar in och så hälsar vi er välkomna om en vecka igen till HIF-podden. Ha det så bra.
Du, vi tar in en kille då som kan vara med hela vägen.
Ja, just det. Just det. Som inte utgår av någon okänd anledning eller känd. Hur som helst, än en gång tack till er som har följt oss. Hej med.